Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I veckans podd rapporterar vi hur rika europeer utnyttjar Stockholm i coronatider.
Tobias ber Benjamin Ingrosso om hjälp i köket.
Gabriel avslöjar Scientologins hemligheter.
Och till sist listar vi tre personer vi vill sitta i karantän med.
Nu åker vi. I säng med Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Du Gabriel, nu i veckan så händer det faktiskt en jätteläskig grej borta vid mig på Medborgarplatsen. Det är den här lokala ICA-butiken som ligger där vid Medis. Den är öppen nu mellan 7-8 på morgonen för att äldre tror att kunna handla där. Innan folk kommer och smittar med corona och så. Och då var jag verkligen på plats klockan 7. Så här. Men då kommer det en ung man och tränger sig före kön så här. Ja, verkligen så bara jätte...
Alltså, var du på plats klockan 7?
Ja, men jag gick förbi, jag skulle till gymmet.
För du är äldre.
Jag är äldre, äldre och riskgrupp och så. Ja. Och då var det en äldre dam som slår honom med sin käpp så här. Gul och blå så här. Dunk, 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 dunk så här. Mm. Ja. Och då försöker jag i alla fall komma till, förbi kön en gång till. Och då är det en gubbe som knäar honom i skrevet så här.
Oj, gud.
Alltså på det sättet väldigt spriktigt. Det är skitjobbigt så där, vet du, på morgonen så. Ja. Och när han tredje gången försöker komma före kön. Och då viskar han svagt så här. Om ni inte låter mig låsa upp butiken kommer ni aldrig kunna handla.
Ja. Men jag förstår det liksom. Jag fattar, de ska ha sin timme där och handla.
Ja, men alltså det är deras timme alltså, bara, hur ska, de kan ju veta att det är han som ska öppna butiken. Nej, ingen.
Helt logiskt. Får jag läsa upp en liten grej som jag fick skickat till mig häromdagen på Instagram. Hej Gabriel, jag hade världens skummaste dröm i natt och tänkte att vi behöver något roligt eller bara helt knäppt att tänka på nu när det är så mycket elände i världen. Jag hoppas du inte blockerar mig efter att jag har berättat det här. Here we go. Jag och min man var i ett stort hus och jag låg i något som liknade en tandläkarstol. Jag skulle tydligen få narkos och göra något sorts ingrepp. Kruxet är att inga läkare syntes till, det var bara jag och min man i rummet. Han ger mig narkos och när jag börjar bli lite trött, då lutar sig min man över mig och viskar: jag har en överraskning till dig. Vem tror du kommer in i rummet? Du och Dejan. Ni är uppklädda och ser jättesnygga ut. Du säger till mig: men oj vad snygg du är. Och sen går Dejan fram till mig, lutar sig över mig och biter mig i halsen på höger sida som en jävla vampyr. Samtidigt som du och min man står vid sidan om och tittar. Vad som hände sen kommer jag inte gå in på. Men det här var utan tvekan en av de sjukaste drömmar jag haft. Jag skrattade gott när jag vaknade i alla fall. Återigen, hoppas du inte blockerar mig. Jag är ett stort fankram.
Lisbeth Bagge.
Nej. Men hur roligt var inte det?
Men alltså, men det måste ligga något underliggande, någon dröm om vad det ska hända, eller hur? Det måste vara det. Det är en önskedröm.
Jag tycker det var så roligt.
Men att du och Dejan kommer in och att, att du och hennes man som tittar på.
Visst att titta på när Dejan biter henne i halsen.
Som när du var Twilight Act.
Nej, men så sjukt.
Men hur? Men vad gör de här människorna? Vad är det du sätter för tankar?
Ja, men då tänker jag så här, det här måste ju vara Netflix påverkan på människor. Folk sitter och...
Ja, eller stora kören. Alltså det.
Ja, det är det vi håller på med. Nej, men alltså jag tänker liksom som folk sitter och tittar på serier hela tiden på Netflix. Det måste ju vara någonting sånt att hjärnan blir lite uppfackad helt enkelt.
Ja, det är väldigt mycket fiction i alla fall. Jag tror inte det skulle hända i verkligheten.
Jag hoppas verkligen inte. Jag har varit lite rädd när jag låtit Dejan sova i ett annat rum nu på natten här.
Ja, i sin valpkorg.
Exakt.
Men du, är det dags för Hänt i veckan?
Yes!
Hänt i veckan, hänt i veckan, Jag bara undrar, vad har hänt i veckan?
Vad har hänt i din vecka, Tobias?
Alltså så mycket, alltså det är inte klokt. Och det viktigaste av allt som hände är att vi har fått tillbaka våran bäddmadrass, täcke och fyra kuddar.
Var har de varit?
Ja, men alltså på, vi har haft dem på sent. För att jag, alltså betingelsen för att Jocke skulle komma hem från Uppsala och sin syster var att jag skulle tvungna sanera lägenheten. Det tänkte jag, måste, alltså, jag har ju legat den här äckliga sängen då och hållit på och rulla runt och svettat så här. Så jag måste kemtvätta den. Så allting, hela, alltså allt material som finns i en säng åkte till kemtvätt. Men han sa ju då så här, bara, det här får du tillbaka om 2 veckor. Så att vi skulle liksom ligga på, bara på säng, själva sängen i 2 veckor.
Utan täcke
och... ja, utan kuddar. Och, så. Och det var inte alls.
Som förr i tiden.
Ja, verkligen. Det var så här, tillbaka till feodalsamhället. Alltså, det kändes bara, åh, 1300-tal. Så att, nej, men det var väldigt, 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 väldigt oskönt i alla fall. Så jag har inte sovit så bra de här nätterna fram till det kom tillbaka i år. Så det var ju rena drömmen när jag kom tillbaka igår. Det var fantastiskt.
Men ser du då vad man uppskattar det man inte har?
Ja, men alltså...
När du har täcke och kudde, då tänker du inte på det. Du är ju så van att du har det. Och sen när du inte har det några dagar... Då när du får tillbaka det, då uppskattar det så mycket.
Ja, men alltså kroppen behöver ju en madrass att vila i. Det här med att ligga direkt på plankan, det var inte en planka var det ju inte, men det kändes som det.
Det var ingen bäddmadrass.
I jämförelse så var det faktiskt jättestor skillnad. Jag kände mig som prinsessa på ärten faktiskt. Jag kände att det var, inte var en bäddmadrass.
Det där är lite konstigt, för att i en del länder så är ju det liksom standard att inte ha någon bäddmadrass. Jag kommer ihåg i somras innan min lägenhet var klar. Ja, den är ju inte klar än, men
den kommer aldrig bli,
nej,
klar.
Aldrig bli klar. Men i alla fall innan jag kunde flytta in så bodde jag på ett hotell som var precis nyöppnat. Som hade alltså öppnat typ en vecka innan. Och det var fantastiskt, alltså det var så snyggt och magiskt. Men de hade inga bäddmadrasser. Och det var det, så här, jaha, ska vi ha bäddmadrasser? Så jag efter en natt så krävde de att gå ut och köpa en bäddmadrass och lägga i. Jag kunde inte sova. Det gick inte. Men du vet, det är ju gropar i dem där.
Ja, det är, man känner de här, vet du, de här sprintarna igenom. Ja, det är inget skönt.
Nej,
alltså, det är inte det.
Så
att man bara, åh, det fjädrar ju bara. No shit, kör. Och jag har haft 2 i ryggen i natt. Liksom.
Precis.
Det går ju inte. Nej, så det här var det största den här veckan, att det faktiskt satt tillbaka mina sängattribut.
Det är en väldigt stor grej.
Ja, men faktiskt, eller hur? Det säger också mycket om min vecka, tycker jag.
Ja, verkligen.
Att det här är högt upp på listan.
Åh, shit, alltså. Vet du vad som har hänt i min vecka då? Din pappa och mamma har hört av sig till mig.
Aha.
Med en liten försenad födelsedagshälsning, helt enkelt.
Aha.
Så gulligt. Och då så skriver de så här, en dag försenat, vi vet, hur som helst, stort grattis på födelsedagen, sköt om dig. Och så skriver jag tillbaka, tusen tack, vad glad jag blir, hoppas allt är bra med er. Och då svarar din pappa, vi mår kalas, ännu ingen corona i Östansjö. Jag i karantän, Ingegärd som är så ung handlar åt gamlingen. Jag smyger ut på natten i solglasögon och munkjacka, kommer någon förbi åker jag väl in, trevlig helg.
Han är galen. Och du vet vad som helst, det är sant.
Det är sant.
Gamlingen i karantän och morsan på mitt råd, han har mat
om det. Och han smyger ut på nätterna.
Ja, men det gör han i för alltid. Han smyger alltid ut på nätterna. Gud, han är nattuggla. Han är knappt uppe på dagarna. Tack om Twilight. Alltså, han är en riktig vampyr.
Men det känns som att ni är samma person.
Ja, men det är
alltså det här kunde ha varit ett Tobias sms. Det finns liksom...
Jo, fast jag hade använt skiljetecken hade jag gjort. Det finns ingen skiljetecken.
Fast du använder inte punkt när du skriver.
Nej.
Men skiljetecken är bra. Andra skiljetecken, komma och sånt. Men punkt är onödigt.
Och frågetecken. Men att pappa han stundade det totalt. Det är bara som en sörja av bokstäver. Ja. Det är väldigt som det spelar. Men han är ju, det är lite kul. Han är fyndigt att du skriver roliga sms och så.
Han är väldigt fyndig, måste jag säga.
Ibland kan han vara lite kort kanske i sms. Bara, okay,
det var han
bara,
inte nu. Nu var han ju verkligen lång.
Ja. Vad gulligt av honom att fira ändå så här.
Så gulligt. Men förra året så ringde han ju mig på min födelsedag.
Ja, det här går. Ja, men det är väl kanske det är coronatider, man får inte.
Nej, då kan man inte ringa,
det går inte. Vet du, alltså att apropå coronatider så ringde Aftonbladet till mig idag. Aftonbladet ringde och de håller på med en undersökning då som är internationell och de säger att det finns nya symptom på corona. Ja, och nu är det här inte ett skämt, utan det här är på riktigt, det är fakta liksom. Så här. De frågar mig då så här, har du blåmärken på tårna? Och då sitter jag då på ett café där för samtal så bara, och då är det så här,
jag ska bara kolla.
Ja, men alltså så här, mina, alltså det finns ju 5 tår på fötterna så.
Ja, det har jag. Ja. Jag känner till.
Känner till det. tänkte på det. Men myggen har flugit.
Det är bra att du är tydligt.
Men då på den tredje tån, alltså långtån, ja, långtån så här, på bägge fötterna är helt blå. Alltså helt blåa liksom så här, lite naglarna.
Men, och det är något nytt, eller?
Ja, alltså det är ju nytt från typ mars, är det. Men då tänker jag så, jag trodde att det var alltså Vasaloppet som var grunden till det, trodde jag. Ja. Men då tänker jag så, det kanske är coronanaglar jag har fått. Om det är så här allmänt...
Om Aftonbladet säger det så måste det vara det.
Jag vet, det har mitt symptom. För, alltså, det kanske är så, för att allt som står i Aftonbladet är ju rätt. Alltså,
ja,
det,
absolut.
Fast, så att jag sa att jag fick det på Vasaloppet, så jag tror inte att det är det, men jag tänkte bara så här, vilket sammanträffande att jag har två blånaglar.
Var det just den tån också som skulle vara blå, eller?
Nej, det är olika, det är på alla tydligen. Okay. Jag tror inte det är så mycket nagel, jag tror faktiskt att det är runt omkring, att det är blåmärken runt omkring. Mm. Som tyfus antar jag, som krösar man hjärtat.
Och hur länge ska det här sitta kvar?
Ingen aning.
Det sa inte Aftonbladet.
Den informationen fick jag inte. Nej, tills coronatiden är borta. Alltså, antar jag.
Ja.
Tror du det kommer bli så? Det kommer bli så här, medeltiden, järnåldern, coronatiden.
Ja, det är
tror du det kommer det vara
så? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag verkligen. Jag tror att det är väldigt mycket saker som kommer och blir annorlunda efter corona.
Ja, för blev det efter medeltiden, då blir det annorlunda.
Då blev det annorlunda, ja. Vad hände då efter medeltiden? Berätta.
Ja, men alltså, det var medeltiden, det är ju vikingarna och så, vi tog ju bort mössorna. Alltså, inte alls
de försvann
horn,
efter.
Ja, precis.
Och så, vikingaskeppen, de finns kvar på Gröna Lund och Liseberg.
Ja, och Vasa åkte ju Vasaloppet med en stad, nu är man med två stad.
Shit, har gått framåt.
Ja, men alltså, du förstår ju att det blir en väldig skillnad efteråt, alltså man går in i en ny tid. Mm. Ja.
Jag tänkte på det när jag var ute och gick, jag går ju varje dag typ. Alltså långa
typ, men, vad betyder det?
Nej, men alltså nästan varje dag, jag vill gardera mig, för det är faktiskt några dagar som jag inte går. Men de flesta dagarna så går jag nästan en mil. Och när man
en
är ute,
mil?
Ja.
Oh.
Ja, men vad ska jag göra?
Det är tråkigt.
Jag måste ju röra. Nej, men jag poddar. Jag har jättemycket
roligt. Poddar du själv då?
Jag poddar också. Jag poddar själv när jag går.
Ja, det är därför så sjukt mycket nya lyftare.
Ja. Så att jag poddar under livepoddar.
Ja. Det känns när jag var borta en vecka, det bara, ja, det här kör jag själv. Jag kan
nu, nu har jag startat in och poddar. Ja. Nej, jag lyssnar på poddar. Mm. Men det som slog mig var att det är väldigt mycket folk som är ute. Det har vi ju insett, speciellt nu när vädret har varit så fint.
Mm.
Men det är också det här... Jag tänker på de här gravida kvinnorna som är ute.
Mm.
Och tänker, hur är det att vara gravid nu? Mm. Det måste ju vara en otroligt skräckblandad förtjusning på något sätt. Just den här grejen att det är kanske den största tiden i ens liv. Man ska få föda någonting nytt till världen. Liksom, man har längtat efter det länge. Men samtidigt också den här ovissheten. Hur ska saker och ting bli? För att vi har ju aldrig varit i någon situation i Sverige som har varit så konkret att samhället förändras.
Nej.
Som med corona. Eller det kanske vi har, men inte i nutid i alla fall.
Nej.
Så att jag bara tänkte på det. Det kan inte kännas speciellt kul att föda barn just nu.
Nej, det måste vara en otrolig oro. Alltså att det ska hända något så stort i så turbulenta tider naturligtvis. Mm. Alltså, det måste vara jättejobbigt. Det måste vara jobbigt annars också.
Man, ja, med
rädslor och man är nervös. Och hur ska det gå? Och så, absolut nu också. Och speciellt också när sjukvården är så upptagen med corona och covid-19.
Och sen också det här att man vet att man inte kan, man vill nämna barn. Jag vet vad, jag pratade med en kompis som precis hade en annan kompis som hade fått barn. Och du vet, hon var ju livrädd för att liksom, hon vill inte att någon ska träffa hennes barn.
Nej.
För att man vet ju inte, man har ju ingen aning. Jag menar, och träffa henne heller, blir hon sjuk, kanske barnet inte blir så lätt sjuk. Men om hon blir sjuk, vem ska då ta hand om barnet? Mm. Barnet är helt beroende av henne.
Mm.
Och hon hade någon man som jobbade mycket och var ute och liksom var tvungen att träffa folk i sitt jobb.
Mm.
Och hon tyckte att det var jättejobbigt då.
Jag var tvungen att
träffa. Nej, men han jobbade med, jag vet inte vad han gjorde, men han gjorde någonting så han träffade mycket folk.
Kunder, men det kan han inte göra.
Jag vet inte. Nej,
ja, men då får han sluta med det.
Det måste han göra.
Ja, men det
får ju... måste ju försörja dem också.
Jo, men alltså folk är, alltså, om folk är tvungna att säga hemma från skolan och göra uppoffringar, kan inte han inte bara fortsätta jobba.
Jag håller med.
Kundkontakter.
Nej, det är sant.
Det var det dummaste.
När man är nyfött barn. Det var dumt. Jag håller med dig. Men oavsett det så tänker jag så här att om man skulle föda barn nu så skulle det finnas... Jag skulle känna så här, vad är det för värld som jag föder in mitt barn i?
Mm. Fast å andra sidan, alltså, så man säger så här, som jag läste någonting idag, man läser väldigt mycket på Facebook, alltså, men alltså, så mycket den här tiden också. Jag vet att det är fruktansvärt allting med corona och att det är farligt och folk dör och så, men det har också hänt någonting positivt i det. Folk har börjat umgås med sina familjer, folk tar det lite lugnare, folk har slutat flyga, man kan se luften igen på städer man inte var så mycket smog innan. Verkligen. Alltså den här tiden kanske är en tid där man tänker så här, ja, vi kan behålla lite av den här tiden också. Vi behöver inte liksom rusa på in i framtiden så snabbt igen. Som jag sa, att föda barn nu kanske också att det är en ljusare framtid som de här barnen, att man har lite mer hopp också. Mm,
verkligen.
Det tror jag. Alltså, ja. Efter att man har hämtat sig med att alla företag och ekonomin har hämtat sig, så tror jag att då kanske vi kommer gå starkare ur det här.
Mm. Faktiskt. Jo, men de grejerna är ju jättepositiva, så det är mycket saker som har varit positiva. Men det är ju samtidigt också mycket, en stor ovisshet. Mm. Det är verkligen det. Jag bara kom på någonting helt annat, men som ändå har med det här att göra, att liksom eftersom många dör i corona och sen så föds det nya människor, vilket du gör alltid när man dör. Men då så kom jag på en grej som hände för några år sedan. Min ex-svägerskas farmor låg för döden. Hon hette Elin. Mm. En jättegullig gammal tant som låg för döden. Och hon hette Elin och somnade in en natt. På morgonen dagen efter så födde Anna Bensons syster ett barn som skulle heta Elin.
Nej!
Är inte det märkligt?
Men vet du vad sjukt du säger det här? För jag tänkte, när jag låg sjuk, så tänkte jag så här. Man kommer, när det blir så här så extrema omständigheter, så tänker man mycket på livet och döden. Så här. Och att, om det kan, är så, fast jag inte är troende, så tänker jag så här. Att när man dör, och att man då liksom, att själen liksom på något sätt går vidare. Mm. Det är lite hoppfullt att tänka så. Mm. Att själen då på något sätt, att man får ett ny chans direkt. Ja. Och kanske inte bara ligger där. Fast jag, en del av mig kanske också tror att det bara är så. Men, alltså, men det är fint att tänka att det skulle vara så. Att man börjar ett nytt liv. Och lite som hinduismen. Alltså, att man förs in i, om man har varit en bra människa, man får man ett lite bättre liv.
Eller? Just det.
Att man blir inte en sten
en
i alla fall.
Ja,
men, precis. Ja, men,
de är ju bra, de är heliga, de vandrar runt.
Ja, där ja. Men alltså, det är inte så kul att vara nötkreatur i USA i någon typ av köttfarm.
Eller i Belgien. Vad heter det?
Belgian Blue. Ja, men, de är snygga, de är ståtliga. Folk ser upp till dem. Fast det var inte så kul då på 90-talet när det blev i alla halabaloo. Alltså, men verkligen. Det är klart, nej. Nej, men det är coolt. Men alltså, det är ju alltså, tid till eftertanke och tid till förändring framförallt. Ja. Vilket otrolig.
Nej, det är faktiskt fascinerande. Mm. Ja, det är häftigt det där, alltså, hur livets gång ser ut. Någon. Jag tror att själen vandrar vidare på något sätt faktiskt. Mm. Jag vill prata om någonting helt annat sak, men som också har med corona att göra.
Mm.
Jag hörde häromdagen om, du känner till den här Franzéns restaurang, känner du till den?
Nej.
Franzén är en av de finaste restaurangerna i Stockholm som har så här typ 3 stjärnor i Michelin-guiden. Jag är inte riktigt säker på hur många, men det är en riktigt sån lyxkrog.
Mm. Var ligger den?
Osäker.
Okej. Okay.
Mm. Men den ligger i Stockholm.
Franzén.
Den ligger i Stockholm, yes. De har alltså då, nu har jag hört det här, det är second hand information. De har typ ökat sin omsättning under corona 3-dubbelt. De är typ den enda restaurangen som har gjort det.
För att folk tänker att det här finns det ingenting. De är så jävla bra och
Nej. Vet du vad det beror på?
Nej.
Det beror på att rika europeer som flyger privatplan kommer till Stockholm, äter på Franzéns, deras fruar går på spa, shoppar. Stockholm är den enda, eller Sverige är det enda landet i Europa i stort sett som är öppet.
Mm.
Så rika människor flyger hit med sina privatplan och lever livet i Stockholm under coronatiden. Är inte det lite äckligt?
Jo, alltså där tycker jag absolut är äckligt. Det tycker jag är vidrigt. Mm. Att resten av världen utnyttjar att vi är så öppna här uppe. För det är ju inte bra alls överhuvudtaget. Men jag är helt övertygad om att Sverige är det land som gör helt rätt. Och låter det få den här med öppenheten. För tänk vad som händer i Indien. Stäng ner allting, öppnar upp allting, pang! Katastrof.
Mm.
Det är ju fruktansvärt. Alltså Sverige har gjort, går i bräs. Jag är övertygad om att det här är det bästa som man kan göra.
Ja, det vet vi ju inte än. Men jag menar, det som talar, nackdelen för Sverige är ju att vi har ju störst dödlighet i hela Norden och hela, alltså typ i norra delen av Europa.
Mm.
Men å andra sidan så vet vi inte vad som kommer att hända i de andra länderna när de öppnar upp. Då kanske folk där som flyger sen, det vet vi inte. Oavsett det, jag håller med och jag är jätteglad för det livet vi har här nu, att vi ändå kan gå ut och göra saker. Men jag tycker att det är lite äckligt det här.
Mm,
att rika, de andra i deras länder då, de får sitta. Och de bor ändå i stora hus, de här människorna. Nej, då åker vi till Stockholm och lever livet och går på restauranger och skönhetssalonger.
Mm. Fast rika människor är äckliga.
faktiskt.
Ja, men på riktigt också. Alltså, som utnyttjar sina tillgångar och gör saker som ingen annan människa får göra. Och ställer sig över lagar, skjuter otroligt hotade djur, åker och gör saker till som andra människor... Alltså, de förlorar liksom sunt förnuft, verkar det som, när de får pengar.
Mm.
Men det är ju att allting, all som helst av sundhet och etik bara försvinner.
Mm.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Jag menar, alltså, vem gör så? Att piratplan åker till Sverige och äter lite... Det är ju fruktansvärt. Det är så pinsamt.
Det är pinsamt. Ja. Är inte det vad
det är? Ja.
Jag skulle skämmas.
Ja. Och så otroligt oansvarigt.
Mm.
Och bara skita i allting och bara, och så låter jag bli åker till Sverige och shoppar.
För vad som slog mig var så tydligt på min födelsedag, så var jag och Dejan och käkade frukost på Grand Hotel.
Mm.
Och så kom jag in där och så bredvid oss så satt en tysk familj.
Mm.
En hel familj från Tyskland. Jag bara, vad gör de här?
Mm.
Du vet, och sen dagen efter så hörde jag den här informationen och bara, ja, jag förstår, jag fattar.
Mm. Ja. Nej, men det är ju, men vi är olika också. Men som alla säger, alltså Sverige, vi är så duktiga på att det som grund till att det går så bra här uppe, det är att vi kan göra så här, är för att vi har ju en respekt för vår regering, och att vi tar regler på allvar och gör som folk säger.
Fast gör vi det verkligen? Om du tittar på Stockholm, hur det ser ut nu. Jag menar, det är så mycket folk som sitter på uteserveringar och det är inga två meters avstånd.
Jag tycker faktiskt
att det tycker är. Att det är två meters avstånd?
Ja,
vart har du varit? Eller
jag var på Strandbryggan igår och där är folk sitter liksom i sällskap. Så här, och det, men då två meter, alltså, i vårt sällskap, men att sällskapen ska vara två meter, inte mellan personer två meter.
Nej, men alltså det är inte två meter. Alltså när du går ner på Stureplan och tittar. Och när jag åkte vid Vasaparken häromdagen, hela Dalagatan, alla restauranger, det satt folk överallt. Det var inga två meter emellan.
Mm. Jag
dömer ingen. Jag bara säger att jag tycker att det är lite konstigt.
Jag tycker alltså, som Strandbryggan, de hade så insläpp utsläpp för det var fullt liksom.
Mm.
Och då alltså, och det, jag vet inte om det var så många som det ska vara, men alltså, om det är restriktionerna som man fått så ska vara så, då är det det som är grejen. Vi lyder ju det. Och det är inte så att de proppar in ännu mer folk då, så här, bara,
jag säger förstänger. Inte att restaurangerna gör fel egentligen, för att jag förstår att de vill leva också, de vill ju kunna.
Jag ser mycket folk ute så, men jag, och nu har vi kommit över den här, vet du, snart i alla fall en fjärdedels folk som har haft corona i Stockholm. Och då kanske det är dags att börja öppna lite mer igen på det.
Men vi kan ju inte öppna mer än vad vi har nu i alla fall, för men då kommer man inte kunna gå ut, då får man ju trängas på gatorna.
Verkligen. Ja, gud, ja, men folk som är rädda så här, det är för mycket folk ute, för att de är ju så rädda för att, och det är för mycket folk på
gatorna. Jag tycker det är sorgligt när man ser liksom gamla människor som kommer med rullatorer för att de kanske måste gå till affären. Alltså det finns ju människor som är ensamma som måste gå till affären, och så kommer de och går någonstans och så kommer det 30 personer och liksom inte tar avstånd. Och jag blir så här, men ni måste respektera de gamla människorna.
Absolut.
Ja. För det finns, jag tror, det, många säger så här, gamla människor håller borta, men det finns ju faktiskt människor som måste gå ut för att handla mat också. Och då måste man ju ändå, då får ju vi istället då försöka hålla oss borta. Undan.
Absolut. Ja, men respekt för varandra måste vi ha. Det måste
verkligen.
Ja, verkligen. Nej, men jag är enig med det. Men jag tycker ändå att de har varit bra. Alltså, att det sunda förnuftet i Sverige ändå funkar. Jag tycker inte att det har varit för mycket folk på när jag har varit på.
Nej.
Men då tillhör jag ändå sitter där. Så det kanske...
Du kanske inte tänker på det på samma sätt.
Nej, men alltså...
Eller också Strandbryggan. Jag har inte varit på Strandbryggan, så jag vet inte. Strandbryggan kanske sköter det bra. Mm. Jag bara tycker att ställen jag har sett har... Det är ställen som jag kommer till, jag bara så här... Nej, jag vill inte ens gå in här. För jag känner att det är för mycket folk här.
Vi firade, vet du det, Pelles och Antons födelsedag i lördag. Så då var vi ute på toppen av en båt. Och var liksom bara ute. Och vi var kanske 20 personer. Så här, precis som vi hade eran grillning. Eller min grillning. Och det funkade fantastiskt bra. Alltså men sen så blir det då, sen blir ju problemet sen när folk blir lite fulla.
Mm.
För då glöms ju då
det,
som, det är som som allt annars när man får för lite för mycket inför västen, så blir förnuftet ut genom dörren.
Mm.
Spriten in och förnuftet ut, så är det bara.
Verkligen.
Och då blir det liksom mer så här kravla omkring och krama varandra, och så blir man så där avstånd bort.
Mm.
Klart. Men det var en väldigt bra fest.
Mm.
Väldigt trevligt. Väldigt roligt var det faktiskt.
Väldigt
trevligt. Och framförallt så tyckte jag det var kul att möta... Jag har inte träffat Antons andra vänner, gamla vänner, riktiga vänner innan.
Berätta om Anton.
Anton är, han är PT. Så har han även en firma som har hyr ut såna här fotobooths.
Ja, ja, just det.
Han hade fotobooths på min
release. Releasefest.
Precis. Mm. En fantastisk kille. Han är så god och underbar på alla sätt. Och då är det så häftigt när man träffar hans vänner då att det är som ingen startsträcka. Att det är samma skrot och korn allihopa. Mm. Så att alla våra vänner och den här gruppen som vi har nu också, och hans gamla vänner är samma. Så det är så här, och vi hade så mycket stor att berätta om Anton allihopa så att det blev så här, vi gick upp i en högre enhet. Det var jättekul.
Vad roligt.
Ja. Och två tvillingar har han och en kompis med. Mm. Som det var,
ja. Nu höjer Tobias på ögonbrynen lite grann.
Ja.
Man ser ögonen börja tindra.
Ja, och
är det någon liten hemlig dröm då med tvillingar?
Nej, ja. Det ska vi inte prata om. Alltså, men det är ju ändå lite så här, det är kul med tvillingar tycker jag.
Ja, berätta.
Ja, men de är väldigt, väldigt bra tycker jag. De är väldigt trevliga tycker jag. Verkligen.
Tvillingar generellt är
trevliga. Ja, men tvillingar. Och då pratar jag inte då om de som födda juni. Alltså, att det är om tvillingar som ser likadana ut. Alltså. Mm, så.
Jag förstår.
Och även ett annat attribut, de hade ju så här snygga skägg och så. Mm. Och en kompis till som heter Viktor som också inte heller var, det var inte, det
var, han var inte tvilling men han var fin ändå.
Han var fin ändå och, mm. och vakt på MQ och
nej, men, vakt på MQ ja, som inte finns längre.
Ja precis, ja, ja. Men just nu kanske bara temporärt.
Ja,
ja, nej men supertrevliga.
Ja, jag förstår, det här lät väldigt trevligt. Jag vill gärna se lite bilder sen på de här tvillingarna.
Det skulle du verkligen göra. Bara lite varnande pekfinger också för den här festen då, så här, för att när vi kom ut sen och skulle vara på ett annat ställe så kom det en, för vi, jag tyckte vi sköt oss väldigt bra, men det var en tjej där som var en, jag tror hon var smitthärd. Alltså jag tror att hon åkte runt och hon for runt som en projektil och hon höll inte avstånd, kan jag säga.
Hon var en corona.
Nej, jag inte var någon, jag tror bara
att hon smitthärd.
Nej men inte kanske det var det, men alltså, men om hon var så hade hon inte, tror jag att hon hade smittat många.
Jaha. Och vad bottnar sig i de här?
Nej men alltså hon höll inte
avståndet.
Avstånd, nej. Gjorde hon inte.
Eller var hon lite för närgången på tvillingarna som du gärna hade?
Ja. Och det tyckte inte jag om.
Nej, jag förstår.
Och då
det var där skon klämde.
Ja.
En smitthärdad kvinna som inte höll avstånd.
Och inte bara. Inte bara på tvillingar.
På Viktor också.
Vad många som fick se en kyss för här och där, tycker jag. Och jag tycker inte man ska hålla på så. Nej. I coronatiden. Jag tycker
verkligen
inte.
Nej.
Håll dig på längs avstånd, som Ronja Rövdahl skulle ha sagt.
Du, får jag byta ämne helt?
Ja.
Jag skulle prata lite om scientologerna.
Tom Cruise,
bland annat John Travolta. Känner du till scientologerna? Har du insikt i...
Ja, det är ju så här, när man mätar, man tar det, så är det någonting från där aliens kom från rymden. Och...
Var det så det var?
Ja, men någonting sånt. Ungefär samma som Bibeln, ungefär samma historia.
Ja, samma som Bibeln.
Samma ord som dyker ut.
Jag lyssnade på en väldigt fascinerande podcast igår som hette Dokumentära berättelser. De har väldigt många olika berättelser som handlar om människor som har haft väldigt speciella upplevelser i livet. Och då var det en kvinna som berättade om sitt liv som scientolog. Mm. Hon har varit med i scientologerna i 25 år.
Mm.
Hon bodde i Halmstad, föddes upp
en svensk.
Mm. Växte upp i Halmstad. 19 år gammal så gick hon, tog studenten, och så hennes pojkvän som hon var ihop med då var lite så här, det var i slutet på 70-talet, var lite så här fascinerad av scientologerna.
Mm.
Så de bestämde sig för att de skulle gå med i scientologernas kyrka i Malmö och flyttade dit. Och i början var det så här, hon tyckte att livet var kanon. De hade det jättemycket, det var jättemycket härliga människor, det var en fantastisk gemenskap. Jag känner igen mig lite grann från Pingstkyrkan, du vet, man växte upp härliga människor runt omkring.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och hon sa att också hon sa att det är många som tror att folk som lyckas lockas in i sekter, det är folk som är väldigt svaga och liksom så här, som behöver någon slags tillhörighet. Men hon kände tvärtom att det var väldigt många som var där som var väldigt som hon, outspoken, duktiga på att marknadsföra. För att det var det som blev hennes uppdrag sen då. Att hon började jobba i Scientologikyrkan och hon var ute och promotade hela rörelsen. Efter 5 år så hade de fått ett barn och då blev de befordrade att flytta till Los Angeles till scientologernas högkvarter.
Befordrade?
Jag vet inte det.
När man beordrade eller
nej, befordrade. De hade kommit upp på stegen. För att det som scientologin bygger på, det är olika moment man går igenom. När man är liksom i lägsta rangen så är man mera, man kan uppfattas nästan som en slav. Man måste göra allt som de säger till en att göra. Sen så växer man i rang, och man växer i rang när man, alltså det scientologin går ut på, det är att man ska då radera saker i ens liv som har varit jobbiga, alltså upplevelsen som har varit jobbiga, minnen man har, och det gör man genom terapisessioner, sessions, så man sitter och har terapi, och när du har haft 1000 timmar av terapi, då är du uppe i högsta skiktet. Och varje av de här terapisessionerna kostar jättemycket pengar. Men om du jobbar inom det så får du väl rabatt, ingen aning. Hon i alla fall kom till Los Angeles. Och då, utanför Los Angeles så finns det då deras stora högkvarter. Det ligger 2 timmar utanför LA. Och det är alltså ett jätteområde som är helt fantastiskt. Som sa, de hade pooler, det var gym. Alltså helt perfekta gröna gräsmattor, fantastiska lokaler. Alltså livet var toppen. Hon älskade verkligen att vara där. Men de var ju helt isolerade från omvärlden. Det var 1000 personer som levde där i. Det var höga stängsel. Och liksom hon frågade det också, så här, varför har vi de här höga stängslerna? Och då så sa, svaren hon fick alltid var att ja, men det finns folk utifrån som vill göra oss illa, så vi vill liksom skydda oss. Det var aldrig tvärtom.
Nej, precis. Nej.
Och sen då, efter några år, så dog den högsta ledaren inom Scientologin. Och det blev en ny ledare. Och när den här nya ledaren kom, det här var alltså någon gång i mitten på 80-talet, då förändrades saker väldigt mycket. De fick inte titta på tv, de fick inte ha någon kontakt med omvärlden överhuvudtaget. Deras son som de hade, de träffade honom, även fast han bodde på samma område, träffade de kanske max 2 gånger i veckan. För att han gick i skolan och när han var 12 år, då började de arbeta ute på fälten. Alltså, det var verkligen så. Hon sa att barn inom scientologin, de behandlas som små vuxna. Så de ska tidigt börja arbeta kroppsligt. Och sen så blev det också, hon kom upp alltså och var längst upp. Så hon var liksom typ en assistent åt den högsta ledaren. Och hon berättade också då om Tom Cruise, att han var ju liksom gud inom scientologin. Det var liksom den högsta de hade. Och
så bättre marknadsföring kan man inte få.
Verkligen inte. Och kändisar överhuvudtaget, de var behandlade som
gudar.
Så att det som hände då, till exempel när Tom Cruise fyllde år, då ställde de till med värsta, hyrde en stor båt och fixade jättemycket saker. De köpte en motorcykel till honom när han fyllde år. Men det sjukaste var när han och Nicole Kidman då, han ville göra en överraskning till Nicole Kidman. Han ville att Nicole och han skulle få springa på en sommaräng. Då fick 700 personer, inklusive den här kvinnan då, plantera en sommaräng för att Nicole och Tom Cruise skulle springa på den här ängen.
Fanns det ingen sommaräng de kunde låna?
Det fanns inte med blommor. Så de fick plantera en hel blomsteräng. Och sen så kom högsta ledaren dit och skulle kolla. Nej, då var han inte nöjd. Då fick de göra om allting igen. Så efter det här då, så i alla fall så bestämt sen, jo, det som också hände under den här högsta ledaren när han kom till, det var att det började bli ganska mycket våld. Uh-huh. Han slog människor, alltså han slog inte kvinnor, men han slog andra killar som han inte tyckte om. Och då började hon känna liksom att det här är inte bra. Uh-huh. Efter 25 år, det här är nog inte det jag ska göra. Så hon försökte komma på ett sätt att fly. Hon insåg att jag kommer aldrig kunna fly härifrån, för att det är så höga murar, jag kommer aldrig kunna komma över dem, det går inte. Men då hade hon sett att det var några människor som hade blivit självmordsbenägna. Och det sista scientologerna ville var att någon skulle ta livet av sig där inne, så att det skulle bli en polisutredning. Mm. Så att folk skulle börja, så att det skulle börja väcka uppmärksamhet utifrån. Så det hon gjorde var att hon spelade psykiskt sjuk. Mm. Hon började liksom att skrika och blev konstig. Och blev då alltså förflyttad till ett annat scientologiprojekt. Område som inte hade så höga murar. Och det blev hennes räddning. Sen vill inte jag berätta mer. Sen får ni lyssna på den här.
Nej gud vad spännande.
Ja, den är så spännande. Och hennes son, det är också jättefascinerande vad som har hänt med hennes son efter det här. Och hennes exmake, hon skilde sig. Ja.
Jag kan tänka mig bara, för jag har ingen aning om det här. Jag kan inte ingenting om scientologi. Men jag tänker att om man har investerat så mycket pengar på de här terapibehandlingarna. Mm. Så jag måste bara, ska jag verkligen slänga det här? Det måste vara svårt att ändra sin tro. Mm. Fast man tycker att det här, man börjar ha en oro. Det här är kanske inte så bra för mig.
Ja, eftersom det är en så stor investering.
Ja, men det är ungefär som ett förhållande. Fast bara, ska jag slänga bort de här åren? Slagsmålen, grälen, alltså kärleken, alla minnen. Så här, bara för att jag inte tycker att jag tror på det här längre. Det är samma sak här.
Verkligen.
Alltså, ska man vara kvar i en tro som man inte tror på?
Nej, precis.
För man har ju spenderat så mycket pengar liksom. Vad sjukt att det kostar mycket pengar också. Det måste finnas enormt mycket pengar.
Hur mycket som helst. Ja, det finns ju precis hur mycket som helst. Mm. Men de är ju smarta. De är ju smarta som drar in kändisar som kan marknadsföra dem. Liksom. Det är ju, så att, jag menar, men det är ju... Men det hon också berättar bara en detalj till var att efter, nu är det 15 år sedan hon lämnade. Mm. Hon är fortfarande förföljd av scientologer. Mm.
Tom Cruise åker hem till henne.
Han åker hem till henne.
Hämta henne då och då.
Nej, hon är fortfarande liksom förföljd utav Scientologikyrkan. Så det är väldigt spännande. Den heter alltså, podden heter Dokumentära berättelser.
Mm. Och ligger på?
Ligger på där våran podd finns. Det finns överallt.
Okay. Du var ju på 15 års kalas förra veckan, ja. eller hur?
Mitt skudbarn fyllde
15 år. Ja, 15 år, precis. Ja. Och det, en av mina kompisar har fyllt 15 år i veckan.
Jaha!
Ja, YouTube.
Är det din kompis?
men ibland tycker jag att det är
så. Är det bara 15 år?
15 år fyllde den i år nu, alltså 2020. Och det har ju hänt en hel del på YouTube.
Under de här 15 åren?
Ja, verkligen.
Det var ju väldigt, väl verkligen säga.
Och speciellt kanske i de här tiderna när det är lite så här, man sitter hemma så är det ju en väldigt... Det är ja, men det blir som en vän ibland tycker verkligen. Jag. Att man sitter och streamar och man kollar på klipp och så här. Och det är väldigt, alltså som en comfort tycker jag.
Verkligen. Ja.
Vet du vad det första klippet som jag tog på YouTube bara för någonting? Nej, det är, den heter Me at the Zoo. Och så är det en gubbe som står med två elefanter i bakgrunden. Det var 15 år sedan.
Var det YouTube själv som la ut det här eller var det någon annan som gjorde det?
Men jag vet inte hur jag frågar mig om tekniska detaljerna.
Nej, men jag tycker att det var en relevant fråga.
Ja, men jag vet inte. Alltså,
men man vill ju veta vem den första personen var som använde YouTube.
Ja, men det var väl han som la ut den här.
Ja, eller
kanske YouTube. Om man, jag vet inte.
Ja, nej, skitsamma.
Jag vet inte.
Okay.
Jag ber om ursäkt, men jag har kanske
nej,
inte så...
Nej, men låt oss få se det här nu.
Ja, okay. Och i alla fall. Vet du vad som tjänade mest pengar på YouTube förra året? Det var en 8-årig pojke från Texas som testar leksaker. Han är 8 år och har dragit in 245 miljoner på att testa leksaker. Fattar du? Alltså, hur mycket makt, hur mycket pengar ligger på YouTube?
Tror du hans föräldrar är glada, eller?
Ja, men nej, de får ingenting.
Inte en krona bara. Allting går till pojken.
Ja, men det är. Och tänkte, det har hänt en del på YouTube under årets lopp, tänkte jag. Så här. Jag tänkte, kommer du ihåg vad det här är för ting? Om jag bara spelar upp det här nu, får du gissa vad det här är för någonting.
Ja, hallå?
Ja, hallå?
Hej, vet du?
Niklas.
Hej, Niklas. Vad har du för svart mig?
Tull.
Jag vet. Är det kräk Eva?
Nej, kräk Eva. Eva namn som sånt ungefär. Som kräks i direktsänd TV. Ja. För hon har ju då...
Okej. Jag säger bara en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig. Och alltså, det är direkt sändning, då kan vad som helst hända. Och jag säger bara, det där ber jag mig ursäkt för. Men jag måste säga att jag har mensvärk och då kan man må riktigt illa.
Nej, alltså det är så roligt.
Ja.
Så hon, det här var någon sån här ringa in show.
Ringa in, alltså ringlingo eller ringling eller vad det heter någonting. Så bara, och hon såg och bara gjorde massa konstiga ord. Och folk ringde in. Och så plötsligt så kräkes hon mitt i, alltså, i direktsändning. Alltså, men vet du vad man säger? Alltså det här skapar hennes karriär.
Ja.
Alltså hon var ju så...
för alltid kräk Eva.
Kräk Eva med hela världen faktiskt. Ja. För det här är bara ett klipp som gick alltså, viral totalt.
Verkligen.
Liksom. Helt
hur många views kan
ja,
du
men
se?
Jättemånga. Ja. Alltså, ja, det här har ju då, det finns hur många olika versioner här, men det här har ju typ 608,000
ja.
Visningar. Mm. Det som har mest visningar av alla, kan ni gissa vad det är? Vad kan vara för någonting på YouTube?
Nej, jag gissar att det är någon sån här video med Adele eller någonting.
Ja, men det är typ så. Alltså det som är allra mest är alltså Despacito.
Ja.
Ja, med Lou Fonsi och alltså, men 7 miljarder visningar.
Det är inte klokt.
Alltså det är inte klokt, men det är väldigt många så här som är, och så Baby Shark Dance,
ja,
är tvåa. Shape of You, Ed Sheeran. Mm. Ja, mycket musikvideor ligger högt på de här. Men vilken genomslagskraft, vilket helt nytt fenomen som YouTube har blivit liksom, som kanal och som.
Kommer du ihåg ditt första minne med YouTube?
Vad kan det ha varit? YouTube. Kommer du ihåg ditt eller?
Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag såg. Nej. Men jag kommer ihåg när jag började förstå fenomenet. Mm. Och det var 2007. Det var alltså, det här måste ha varit alltså 205.
Ja, 205 efter Kristus.
Det var då det hände. 2005.
Oj då, det var ju romarna och så kom YouTube. De bestämde vad som skulle stå i Bibeln och så kom YouTube.
Tänk dig om YouTube hade funnits då. Vad mycket roligt
det var. Ja, och vad mycket mer korrekt historia det blivit. Eller hur?
Ganska mycket mer korrekt. Ja. Men 2005 måste det här ha kommit om det fyller 15 år. Och det var 2007, så det var 2 år senare. Och det var när jag skulle göra mitt det här programmet som jag hade på SVT som hette Förfest med Gabriel. Mm. Förfest och Gabriel.
Ja, har ni inte sett det? Alltså, finns det säkert på Svenska Arkiv?
Det finns säkert där också. Arkiv. I alla fall, för då satt vi nämligen och... jag kommer ihåg vi satt på planeringsmöte på SVT och så var någon som sa, men vet du vad, vi kanske kan kolla på YouTube och liksom kolla om vi kan hitta några så här referenser till hur vi ska bygga upp studion och så. Jag bara, du vet, nytt fenomen.
Ja, jag kommer inte ihåg alls. Alltså, nu, då är jag världens sämsta minne. Jag kommer inte ihåg någonting jag sett på YouTube. Alltså, jo... Nej, det var inte där. Jag tänkte på, vet du, bara, du simmar ur bild, Kai. Men det var ju på, låt kameran gå på TV. Det var inte alls på YouTube att göra. Alltså, bara,
ja. Men härligt. Mm. Och så mycket glädje det har gett oss.
Ja, verkligen. Kan det komma vara det roligaste klippet du har sett på YouTube? Kanske du har sett flest gånger?
Ja, det jag har sett flest gånger, det är ju fortfarande från den här filmen... Sister.
Ja, hon som har inte får en pedikyr.
Hon som får pedikyr, ja.
Vad är det från
min? Hey One heter hon.
Karaktär, vad är det för film då?
Jag tror att den heter Sisters, va?
Just det.
Tina Fey och vad heter hon annars? Amy Poehler.
Ja, okay, Amy Poehler, älskar dem.
Du då?
Ja, men alltså Jeremy Jordans version av She Used to Be Mine. Mm. Ja, men alltså, och det fortsatte inte så att det slutade det. Vi pratade om det här för länge sen. Alltså att det här var som typ, alltså jag pratade om det här sist i podden. Det var ju 5 månader sedan.
Ja.
Men jag kan fortfarande gå in och ta bara, när jag mår lite dåligt, bara nu ska vi göra det här igen.
Men det är det som är härligt.
Ja, men det är ju lite pinsamt också, lite pinsamt där också att jag har så enkelspårig, alltså att jag inte vidgar mina vyer. Jag vill lära mig nya saker. Så här, jag säger att jag vill lära mig nya saker, men jag är fortfarande kvar på samma spellista som jag hade 1995. Alltså, det är bra vibrationer och det är som jag vill lyssna på igen och igen och igen.
Fast det finns någonting också här, trygghet.
Mm.
Det är lite det. Och det är kanske det vi behöver i coronatider. Vi behöver lite trygghet och stabilitet.
Lite kicki.
Ska vi gå på veckans lista?
Det tycker jag.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Hör du, den här listan ska vi då lista folk vi vill sitta i karantän med.
Ja.
Japp.
Spännande. Börjar du? Mm.
Hör du, jag tänkte börja så här. Att jag tänkte, man kan ju kombinera människorna här på något sätt. Alltså man väljer en karaktär som kanske har olika färdigheter och egenskaper, tänker jag.
Berätta, hur tänker
du? Jag tänker så här, som att om man skulle ta till exempel, finns en PT i Stockholm som heter Måns Cederberg. Ska prata kanske någon gång i podden kanske, som har skägg och han är PT så här, och tänker jag att han kan man ju både träna med och bli tränad av liksom, så här. Och han är ju trevlig att se på liksom. Ja. Och han just nu så håller han på att dra igång ett helt nytt koncept. Han är alltså super etablerad PT i Stockholm, Måns Cederberg. Och han är gudabenådad vacker och intelligent och så skicklig på sitt jobb. Så han tänkte jag kunde vara en bra tillgång, tänkte jag på, i coronatider på den här ön. Eller man nu sitter, jag vet inte vad man, det kanske är på ett gym. Man kan vara överallt, man behöver inte vara på den.
Ja, men jag tänkte med den här listan att om man verkligen, om vi skulle bli isolerade ordentligt som i många länder, så väljer man då vem man ska vara med. Då är det är din.
Ja, men för han
jättebra. Då kan ni träna samtidigt.
Träna ihop och sen
kan du titta på honom också.
Ja, han kan titta på mig.
Ja, det är också fantastiskt. Okej, min tredje plats är faktiskt min kära kompis Anna Benson.
Ja.
För att dels så älskar jag henne. Hon är ju fantastisk, men hon är också extremt händig.
Ja.
Så att jag tänker att då skulle hon kunna fixa lite här.
Ja.
Och bygga lite.
Ja, men alltså, du vet.
Och göra förvaring, för det är det jag håller på och försöker att fixa, som aldrig blir av.
Aha.
Så då tänker jag att det vore bra.
Så du tänkte utnyttja henne då?
Ja, men alltså vi ska ju umgås också.
Men för prioriteten är att få upp den här vita.
Ja, men hon får ju bo här gratis.
Ja, herregud. Frågan är bara om Dejan ska bo under tiden.
Ja, men då kanske Dejan också har någon annan som han vill bo hos under tiden, som kan lära honom någonting. Det är väl bra. Städa till exempel.
Nu känner jag att jag trampade på en öm tå här. Någonting som har varit uppe nyligen. Det var lite dammigt och skitigt hem. Men jag vet inte. Det kändes bara så. Det kändes som att det var ett öppet sår som jag trampade just i nu. Kan jag säga. Ja, min andra plats är i alla fall. Jag är ju en del på Instagram. Så här, och man går runt på den här Insta Stories. Och vår vän Pernilla Wahlgren. Hon har ju en förmåga att lägga upp ganska många klipp. Och många av de klippen är då på när hennes son Benjamin Ingrosso lagar mat. Och sen jag fått tillbaka mina tid igen nu efter coronahelvetet, så tänkte jag så här, ta med mig Benjamin Ingrosso, tänker jag så här.
Och han kan lära dig laga mat eller,
ja,
eller alltså, bara laga mat.
Laga mat och så man kanske lära, kanske man får, för att det ser otroligt gott ut.
Det gör han, är väldigt duktig.
Ja, och italiensk mat, så jag tänker bara så här, det måste ju vara fantastiskt att få.
Men tänker man inte att man tröttnar lite på italiensk mat efter några dagar? Tänk om när du har suttit där i karantän i en månad, är det så kul att äta den där spagettin igen då?
Men tror
vill
du,
man inte ha någonting
annat? Men tror du inte att han kan slänga ihop en potatismos och spagetti?
Men är det verkligen true to his brand? Han är egentligen italienare. Ingrosso, måste han inte liksom, nej, nu ska det vara pasta idag igen.
Ja, men lite, men italiensk, spansk paella kanske kan sträcka sig till, tänker jag, någonting sånt kanske. Eller ja,
för paella är ju mumsigt.
Ja, nej, det är ju inte det. Precis, har jag aldrig någonsin varit gott. Och den här stora portionen, alltså, vem tycker om paella?
Nej, jag vet inte. Det är faktiskt ett stort frågetecken. Vem tycker om paella?
Det tycker jag att det var liksom våra polska heter.
Ja, det tror jag.
Ja. Vem tycker om paella? Paella.
Paella. Precis, som man säger, det är två L, det blir J.
Nej, så det får ju bli italiensk mat och absolut inte paella. Men kanske något franskt.
Lite thai kanske.
Ska
kan slänga ihop.
Jag ska gå.
Härligt, okej. Okay. Min andra plats är att jag skulle vilja sitta i karantän med Pentatonix. Nu är de några stycken. Och jag vet inte om det är okej. Okay, men man får väl
fem.
Ja, precis. Jag tänker bara så här. Alltså, vilken fröjd att få sitta med några av världens bästa röster. Och bara, tänk att få sjunga tillsammans med dem varje dag. Det skulle vara som ett, alltså,
Vilken dröm. Så var det vad han lagt ut sist. Andreas Lundstedt hade lagt någon Insta-story med hans försångare.
Den ljushåriga.
Ja, han sjöng lite On My Own. Min favoritlåt från Les Mis.
Men de är ju väldigt
coronatext.
Men ny text. För han kör en del såna här live grejer hemifrån sig.
Han är ju extremt skicklig.
Ja.
Alltså deras vad heter den då? Dels Hallelujah såg jag häromdagen, och så såg jag även deras version av Simon & Garfunkels
Like a Bridge
of a Troubled Water. Nej, det var inte den nämligen. Det var nämligen inte den.
Sounds of Silence.
Yes, Sounds of Silence. Mm. Och det bara brummar ner det där. Så jävla häftiga.
Nej, de är så duktiga.
Och för er som inte vet så är Pentatonix alltså en a cappella-grupp som sjunger, verkligen, gör alla.
Och det som är roligt med dem är också att de inte bara sjunger sina egna låt, utan de verkligen också gör gamla klassiker som de gör om. Jag tycker det är jättekul. I love it. Mm. Din första plats.
Nu kommer den.
Den vill Tobias sitta allra helst i karantän med.
Ja. Anders tänkte jag. Nej, men min familj tänkte jag.
Ja, det var det.
För vet vad, nu tycker jag att det börjar bli gå för lång tid. Alltså nu, och jag tänker så här att man får bortse de här restriktionerna på Orbes och risker upp. För att jag tänker att nu har jag haft det, säger vi. Och då får jag sitta med mamma och pappa och brorsan och Camilla.
Jag hoppas inte du gör det.
Nej, jag gör ju inte det. Nej. Men, och mina brorsan. Och jag saknar dem så mycket så jag bara vill... Åh, jag saknar dem. Mm. Det är sjukt när man inte får. Alltså att, det kan vara, att saknaden kan vara så extremt stor.
Mm.
Helt sjukt. Alltså, jag bara är helt så här... Jag vill bara åka hem och bara vara och bara känna...
Men pratar ni mycket i telefon då?
Jättemycket, ja. Och mycket mer. Jag vet att du pratar med din mamma varje dag, alltså, ja. Men det är så mysigt att prata och facetima och så här, och de sätter upp telefonen så tillsammans och pratar. Det är jättemysigt. Mm. Så nej, men det är, men jag nu vill jag åka hem till
Östnäs. Nej, jag håller med dig, ja, absolut.
Jag tycker det är så tråkigt.
Ja.
Fast det är skönt att man faktiskt kan ha ett videosamtal och ses,
fantastiskt,
och se varandra. Ja, visst. Det är fantastiskt. Tänk, apropå, det hade ju aldrig hänt där 300 år efter Kristus.
Nej, då när YouTube är på.
Ja, det gick ju inte. Nej. Nej. Alltså, ja. Så långt har man inte kommit i tekniken då. Jag får bara säga innan, visste du, alltså, det är klart du vet det här, alltså, men min god vän Joakim då, han är historielärare, och han berättade för mig att man hade ju ett råd 300 typ 50 år efter Kristus.
Mm.
Ja, när han bestämde vad som skulle stå i Bibeln, så alla var eniga om de här historierna.
Mm.
Dels att det har gått ganska många år sedan det här hände.
Ja,
men att man bestämmer, alltså, de då...
Vart var det rådet då?
Jag vet inte om det var på Medborgarplatsen eller om det var, vet du, här borta. Men antagligen... Förlåt, oj, sorry.
Spottar vi.
Jag menar, spottar. Men jag menar, jag tror det var... Jag antar det i Italien eller nere i Mellanöstern någonstans. Jag vet inte, var någonstans.
Eller typ i Israel kanske.
Absolut. Kan nära krubban.
Nära krubban. Okay. Så de hade ett råd, ja, som de bestämde.
Och bestämde allt. Alltså, men då? Som, det är ju fabulerat liksom.
Nej, men alltså, berättelserna har ju funnits innan dess, såklart.
Jo, men jag tänker
de var ju nedskrivna och klara. Så det var bara det att de...
Nedskrivna? Hur då? Så här?
Nej, men de har...
Hugget i sten. Men,
lilla vän, det var väl inte så att man hugg i sten... Det var väl lite länge sedan, eller? Var det inte det? Skrev man inte åtminstone på papyrusrullar?
Kanske man gör det. Mm. Men jag tänker bara på så här. Tänk på, har du spelat viskleken någon gång?
Ja, det är... Du tror att det är det de har viskat i bilen. Så här, nu ska jag berätta. Jesus, han dog på korset.
Vet du?
Och säg viska nu till nästa person.
Bara, men så här, man börjar så här, vi är 10 personer runt ett bord, yeah. Och man bara, det finns fiskar i havet. Då kan det bli till, jag har ett spetälska i håret,
alltså, absolut. Jag förstår den grejen, och jag förstår det. Och jag säger inte att allt som står i Bibeln är exakt så. Men det var inte så att på det här rådet så bestämde jag har, är det någon som har någon berättelse som vi ska ta med i Bibeln?
Det tror jag.
Nej, men det är väl klart, men, att det någon hade nerskrivet, ja, men... det är klart att de här profeterna, alla de som har byggt upp Bibeln, har ju skrivit ner sina berättelser. Mm. Så att de gjorde väl så som, precis som ett vanligt bokförlag. Nu, vilka berättelser ska vi välja då att sätta ihop och göra Bibeln av?
Fast jag menar så bara, tänk bara på våra böcker. Alltså, ja. Vi har ju broderat ut språket och så här. Och sagt,
ja, så är det det du har?
Nej, men alltså, jag tänker bara på... Alltså, men,
nu, är det inte sant det som står i det?
Nej, men, jo, men, alltså, jo, absolut. Det är punkt och pricka. Men jag tänker med Noas ark, liksom så här.
Ja.
Alltså, jag tänker på att var det verkligen två varje... Så här, och fiskarna, det gick väl jättebra att överleva i vattnet.
Men spelar det någon roll då?
Nej, det gör inte det. Men jag tänker bara, men lite
är det så här... inte mera att man tänker på själva kontexten av berättelserna?
Fast det gör ju inte alla.
Nej.
Nej, alla tar, en del tar det ju väldigt bokstavligt.
Jo, jag vet.
Mm. Och då har de bestämt då 300 år efter Kristus. Och då tycker jag det är så lite, ja... Det är, vilken otrolig makt.
Fast alltså grejen är att gamla testamentet fanns ju före nya testamentet. Det är inte, så att jag menar, det har ju släppts separat. Jag menar, det var ju hela judendomen bygger på gamla testamentet.
Ja, och det var på sten, i sten. Och det som skrivs i sten, det står ju. Papyrusrullar kan ju bli förgås, det vet man ju.
Jag fattar. Intressant, jag vill forska mer i det här, för det var väldigt intressant. Okej, nu kommer min första plats. Ja. Och jag har inte tänkt på min familj, utan jag har tänkt på Ricky Martin.
Ja, men det är ju som en familj.
Jag har tänkt att jag skulle vilja sitta i karantän med Ricky Martin och hans pojkvän. Och det är också av lite då alla möjliga olika skäl. Dels så tänker jag så här, Ricky Martin, han skulle kunna hjälpa mig att lära mig spanska. Äntligen så skulle jag kunna få lära mig det här språket som jag ju så mycket kommer behöva nu när jag kanske aldrig mer får åka tillbaka till Mallorca.
Nej. Du har fått lägenhet där.
Exakt. Ja. Och då tänker jag mig att Ricky Martin ska lära mig spanska. Och sen så kan jag umgås med hans pojkvän, som jag ju tycker är en av de snyggaste människorna på jorden. Dessutom bor de i ett väldigt fint hus.
Ja, och väldigt stort hus. Man kan ju kan hålla avstånd.
Absolut.
Ja, väldigt bra. Det är en bra lista. Det var väldigt spännande, tycker jag. Det är också att bägge två har tänkt på att man kan lära sig saker.
Ja.
Och kombinera saker.
Det betyder att vi är inte fullärda, även fast vi kanske...
Nej, och kanske ni trodde att vi är det, men det är vi ju alltså inte. Vi kan också erkänna att vi har fel ibland.
Ja.
Ja. Och vi inte, kanske inte är helt... nej, men vi har inte alla hästar hemma.
Nej,
hela tiden. Nej. Och we don't have all the horses at home, som man säger på engelska.
Exactly. Men vi är villiga att lära oss mer.
På tisdagen!
På tisdag? Vad händer på tisdag, Tobias?
På tisdag.
Alltså dagen efter den här podcasten har släppts.
Precis. Den 28:e så är det dels att du och jag ska åka till Clarion Sign och ha ett samtal med Kristina Staley.
Ja.
De kommer sändas på YouTube.
Mm-hmm.
Ja, och de kommer
prata... Som fyller 15 år.
Ja, precis. Alltså allting hänger ihop.
Så allting.
Och vi kommer prata om den här succépodden. Hur bra det går här och vad vi pratar om. Och i våra liv och så. Kanske lite om corona och hon har också lovat att hon ska kanske läsa upp det tal hon hade tänkt att hålla på min 40-årsfest.
Åh, oh, wow! Mm. Vad var det som hände då? Varför höll hon inte sitt tal?
Hon tyckte att det var lite för mycket bra tal.
Mm.
Och som Sveriges främsta talare, som hon är, så tyckte hon kanske att kanske jag skulle ha lagt lite mer tid på det här. Jag vet inte, men alltså, jag blev lätteledsen. Jag hade älskat hon när jag höll tal på min fest. Men
nu kommer det nu istället. Det går att sprida ut dem lite.
Ja, och det var ju vad jag sa i förrgår.
Så live på YouTube.
Precis.
På tisdag klockan.
Klockan 4-5 är vi där, eller hur?
Ja, precis.
Och även på tisdag kväll så kan man se Tobias Karlsson baka tårta.
Det är då det dags.
Då är det dags. Hela Sverige bakar, kan jag säga. Och det handlar ju om det här med krostader.
Oh, wow.
Precis. Och som sagt, jag är inte så bra på det med krustader. Så att jag säger någonstans där bara krustader. Jag har aldrig hört hennes namnet.
Nej. Då får vi se hur det går när du bakar den.
Nej, det ska bli jättekul. Jag utlovar en del tokigheter i alla fall.
Vad spännande. Tack så mycket för att ni har varit med oss även den här veckan. Vi säger bara
hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.